Det blir nästan söndagsskola här inne också, för vi ska läsa en sån där berättelse som vi läste i söndagsskolan. Väldigt ofta när en annan gick där i alla fall. Jag tror att den dyker upp många gånger. Och vi går till Markus evangeliet. Du som har en bibel eller kan låna en där nere, så läser vi från Markus kapitel 2. Markus kapitel 2. Hörs det bra eller? Det är en ny mikrofon här, så vi håller på och försöker ställa in den ordentligt så att det ska höras. Vi läser från Markus kapitel 2, från vers 1 till vers 12. Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kafarnaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han predikade ordet för dem. Då förde man till honom en lam som bars av 4 män. Men när de för folkmassans skull inte kunde komma till Jesus med honom, tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame: mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och tänkte i sina hjärtan: varför talar han på det sättet? Han hädar. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva. Han sa till dem: varför tänker ni så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame: dina synder är förlåtna, eller att säga: stig upp, ta din bädd och gå? Men det ska ni veta, att människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Och han sa till den lame: till dig säger jag, stig upp, ta din bädd och gå hem. Då steg mannen upp, tog genast sin bädd och gick ut inför allas ögon. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa: något sådant har vi aldrig sett. Amen. Ni känner kanske igen den här historien, ni som har varit med ett tag. En berättelse om en människa som blir djupt berörd av vad Jesus kan göra. Och han är här för att möta med dig också. Jag kommer till dig om en liten stund. Egentligen så börjar den här berättelsen ganska dystert, va? Vi får höra här om en person som har väldigt stora problem. Och när jag satt och läste det här så tänkte jag: är det inte det att vara människa ibland? Eller vi inbillar oss att det är det som det är att vara människa, att brottas med olika typer av bekymmer. Ofta när man träffar människor och sitter och pratar, så efter en stund så kommer man in på allt som är besvärligt. Och jag tycker att det kan vara så ibland på en del arbetsplatser man har varit. Det enda man skapar en gemenskap kring, det är det som är jobbigt. Man talar nästan aldrig om det som är bra runt omkring och så. Men läser vi Bibeln så är det faktiskt så här, va, att människan har sedan fallet i Edens lustgård bara haft problem. Problem på problem. Och de bibliska historierna handlar väldigt mycket om människor som brottas med olika typer av bekymmer och hur Gud griper in. Gud är ju en problemlösande Gud, tror jag. Och han griper in i historien, förändrar saker och ting och hjälper människor som förlitar sig på honom. Och det här är faktiskt en likadan berättelse. Det handlar om en människa som hade väldigt stora bekymmer. En lam man står det om här. Vi vet inte så mycket om honom. Vi vet inte ens vad han hette. Vi vet inte vad han hade för bakgrund eller familj. Eller om han kom från en rik familj eller fattig. Vi vet bara det att han var lam. Och i dagens samhälle så finns det mycket hjälp för människor med funktionshinder. Men på den här tiden så fanns det nästan ingen hjälp att få. Man var dömd till att leva sitt liv som tiggare. Han kunde inte arbeta, för allt arbete på den tiden, förutom en väldigt liten, liten promille kanske, som var skrivare som satt och jobbade med dokument. Men allt var praktiskt arbete. Och han var förmodligen fattig, helt beroende av hjälp. Och problemet han brottades med var att han var totalt fastlåst av sitt problem. Han kunde inte ta sig dit han ville. Han kunde inte göra det han själv kände för. Han var ständigt beroende av att någon annan hjälpte honom. Du och jag kan ju brottas med bekymmer som vi tycker begränsar oss på något sätt. Men vi får tänka oss in i den här situationen. Det var en total begränsning. Idag kan ju människor som lider av funktionshinder få specialbyggda bilar. Och man bygger om hem och gör ramper och det är hissar. Och det finns massor av saker man kan ta till för att lindra plågan. Men på den här tiden fanns inte det. Inte alls. Han var lam i ordets rätta bemärkelse. Här fanns egentligen inget hopp för honom. Men så hade han fyra kompisar. Och de vet vi inte så mycket om heller. Vi vet bara det att de tänkte så här. De hade förmodligen hört talas om Jesus. För precis innan det här så botade Jesus en spetälsk. Det var en svårt sjuk person också. Han botade Petrus svärmor. Och han predikade med stor kraft i dåtidens kyrka, synagogan. Så förmodligen var det så här. De här vännerna hade hört: Jesus kan ju hjälpa honom. Nu måste vi göra någonting. Var är Jesus någonstans? Jo, han är i det där huset. Det var så här. Jesus bodde i Kafarnaum under en tid av sin jordiska verksamhet. Han född i Betlehem. Sen växte han upp i Nasaret. Han kallades för Jesus för Nasaret. Men sen flyttade han till Kafarnaum. Och det hade han som bas för sitt arbete under en tid. Och är det så, har man problem, då går man till någon som kan lösa problemen, om det finns någon sån. Och så var det, man hade hört talas om att Jesus kan bota sjuka. Okej. Så de här fyra männen går då och hämtar honom på en bår, förmodligen. På bädden står att han låg. Och när de kommer fram då, nej, men då är det ju fullt. De kommer inte in. Och det finns ingenting som är så besvärligt. När det är någonting man vill och så kommer man dit och så är det kö. Jag måste faktiskt säga det att sen vi flyttade från Nyköping och kommit tillbaka nu, så tycker jag att så mycket trafik som det är nu har jag aldrig varit med om. Det är kö så fort man ska ha motorvägen. Jätteirriterande. Man kommer inte fram. Och jag var uppe i Stockholm här en dag. Då höll de på att bygga om någonstans. Ja, där var det kö också. Får man sitta där och vänta. Det var likadant för de här. Vi vill till Jesus, men vi kommer inte fram. Vad ska vi göra? Ja, då gör de någonting som jag inte skulle rekommendera då i dagens samhälle kanske. Men de tar sig upp på taket där Jesus är. Och de taken var inte särskilt tjocka. Det var grenar som man la ovanpå varandra och sen kanske ett lag med murbruk. Det gick att ta sig igenom ganska lätt. Så de gör ett hål och så sänker de ner den lame mannen mitt framför Jesus. Ser ni här, deras beslutsamhet att ta sig fram till Jesus. De visste vilka problem vi än har. Den där Jesus vi har talat om, han kan hjälpa. Vi måste ta oss dit på något sätt. Och det står att Jesus såg deras tro, deras förtröstan på honom. Här fanns inget hopp för den lame mannen. Men de här fyra männen kände, vi måste ge Jesus en chans att lösa det här. Vi har hört om allt han har gjort. Vi måste. Min vän, är du här idag med stora bekymmer, ge Jesus en chans att lösa dem. Se till att du tar dig dit där Jesus är. Ja, han är ju överallt. Men gå till honom, därför att han kan lösa dina bekymmer. Och att vi erkänner vår svaghet, det är ingenting som Gud ser ner på. Det är precis tvärtom. Den människa som ställer sig som den lame, han ställde sig inte själv, men han sänkte sig ner framför Jesus. Han sa inte ens någonting. Han bara kom dit. Den människa som visar sin svaghet och visar: Jesus, jag behöver din hjälp. Han kan räkna med ett ingripande från Gud. Svaghet är attraktivt för Gud. Går du ut i världen, du skulle vara störst, starkast, bäst och vackrast för att klara dig och komma någonstans. I Guds rike är det tvärtom. Det är den som är svag som får uppleva ett gudomligt ingripande. Och så var det med den lame mannen. Men det som är mitt huvudbudskap idag, det är att det var inte lamheten som var mannens största bekymmer. Och mitt huvudbudskap är det här: Jesus förlåter synd. För vårt största problem, vi kan ju tycka Här handlar allting om att det är en lame som blev botad. Men Jesus såg mycket längre än så. Du och jag är ofta upptagna, det kanske inte är så konstigt, med det som är besvärligt i världen. Ekonomin är dålig, jag har inga vänner, jag är inte nöjd med mig själv, eller jag kanske är sjuk, jag har det så. Jesus ser det där, det gör han, men han ser längre än det. Det finns någonting som du och jag har gemensamt som har drabbat hela mänskligheten och som vi alla behöver hjälp med, vår synd. Jesus ser det. Vårt största behov, vårt största problem är att få vår synd förlåten. Bibeln talar om vad detta är. Synden i oss är våra handlingar och den del av vår personlighet som gör att vi hamnar i ett orätt förhållande till Gud. Vi drar på oss skuld och skam. Och Bibeln säger att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Romarbrevet 3:23. Och i Jesaja 59:2 står det så här: nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er, säger profeten till folket. Det är vårt största bekymmer. Syndens problem. Hur ska vi komma i ett rätt förhållande till Gud? Hur ska jag kunna bli av med den ryggsäck jag bär på? Hur ska människors onda gärningar mot mig och mina onda gärningar mot andra människor, hur ska jag kunna dra ett streck över det, glömma, förlåta, och hur ska jag kunna få min egen synd och min egen skuld förlåten? Detta är det största bekymret. För det här hör ihop med att vi människor förstår innerst inne att vi behöver komma i ett rätt förhållande till Gud. Titta på alla religioner under hela världshistorien. Man har försökt med allt möjligt. Man offrar till gudarna. Man håller på med meditation, med yoga, med allt möjligt för att försöka pejla in sig i rätt frekvens på något sätt. Och så ska man på något sätt genom gärningar och så vidare komma runt det här bekymret att man bär på någonting som är sjukt. Hela mänsklighetens historia handlar om detta, att du och jag försöker bli av med vår synd. Men vi kallar det kanske inte synd. Vi kallar det för dåligt självförtroende. Eller att vi har olika typer av problem. Eller också säger vi, det är samhällets fel att det är si och att det är så. Att du och jag är en del av samhället, det ser vi kanske inte alltid. Att vi är en del av problemet. Men Jesus, han ser det här. Och han vill hjälpa oss med våra vardagliga bekymmer, med vår sjukdom, vår ekonomi, våra dåliga relationer, vårt dåliga självförtroende. Allt det där vill Jesus hjälpa oss med vårt största problem. Är han mest enträgen att hjälpa oss med vår synd. Vi behöver komma till rätt förhållande till Gud. För Gud är allas pappa och jorden är vårt bo, sjunger vi i en sång. Vi behöver koppla upp oss mot vår far. Få tillbaka vår relation till honom. Få vår synd förlåten. Och det stora är att Jesus förlåter synden. Och jag satt och läste det här och funderade. Vad betyder det egentligen att Jesus förlåter? Innebär det att han tar fram någon, ungefär som när man ska städa. När jag är dålig på att städa så skulle jag kunna göra så här för att det ska gå snabbare. Jag lyfter på mattan och så sopar jag ihop dammråttorna så lägger jag dem under. Eller om jag har rost på bilen så tar jag liksom fram en sprayfärgsburk och så sprayar jag över den så att rosten inte syns. Den finns där fortfarande, men är det så Jesus gör? Nej, det är inte så han gör. Han täcker inte bara över det så att det ligger kvar där. Jag gillar ord. Jag gick och tittade. Vad står det här egentligen? Nya testamentet skriver på grekiska. Vad står det? Jo, det står att ordet förlåt här betyder ordagrant att skicka iväg. Och det står i en form som betyder att detta är en händelse som har fullbordats i det förflutna och aldrig mer behöver återupprepas. Ser ni vad stort det är? När Jesus förlåter synden så tar han inte bara fram någonting och täcker över den. Han skickar iväg den. Och ordet bygger på ett grekiskt ord som betyder att gå iväg. Men det är ett väldigt starkt ord. Det är att man skjuter bort någonting. Bort med dig. Det är som att man driver ut en ovälkommen gäst ur sitt hem. Du ska inte vara här. Försvinn. Det är vad Jesus gör när han förlåter synden. Han täcker inte bara över den med sitt blod. Han har betalat för synden med sitt blod. Men han skickar iväg den. Och han gör det en gång för alla. Det är stort. Och det stora är att det är Jesus som förlåter synden här. Ser ni vilken reaktion det blir? När de sänker ner den lame, så säger Jesus helt plötsligt bara. Man skulle kunna tänka sig att han skulle säga: nu min vän, ska jag bota dig. Men det han säger, det får dem runt omkring att reagera väldigt starkt. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Oj, jag ser framför mig. Det gick som en chockvåg genom hela folkmassan. Hur kan Jesus säga att han förlåter synd? Det kan ju bara Gud göra. Judarna hade läst i de gamla skrifterna att när Moses stod där på berget och Gud gick förbi, så presenterar Herren sig. Då säger han: Herren, Herren, en Gud barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld. Det visste man. Det finns bara en som kan förlåta synden. Här sitter Jesus och gör samma sak. Det är det här som är så stort med Jesus. Han var Gud i mänsklig gestalt. Men han gick inte runt med en flagga och säger så här: jag är Gud, jag är Gud. Han trädde fram som en tjänare. Och sen gör han samma saker som Gud. Han befriar. Han förlåter synd. Han renar. Han förändrar. Och det vill han göra med dig. Det finns ingen annan plats du kan gå till för att bli av med din synd. Det du bär i ditt hjärta, om det så är andra människors synd mot dig, eller sånt som du vet att du har gjort som du inte blir av med. Jesus är här inte bara för att täcka över det med ett plåster. Han säger: jag vill skicka iväg det. Du ska inte bära på den där bördan mer. Jag har betalt alltihopa på korset. Jag vill befria dig. Du ska få gå ut i en underbar frihet och känna: pris för Gud. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Jag är inte längre en slav under synden. Jag bär inte längre på den här jobbiga ryggsäcken som gör att jag inte vill gå upp i sängen varje dag. Jag är löst och fri, därför att sonen har gjort mig fri. Och Bibeln säger: den sonen sätter fri, han blir verkligen fri. Det är något genuint som går rakt igenom hela din personlighet. Jesus förlåter synden. Och ser ni här att det sker på hans initiativ. Bibeln säger på ett annat ställe: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig att han förlåter. Där ligger initiativet hos oss, kan vi tycka. Men i det här fallet är det faktiskt så här: Jesus vänder sig till den lame och han vänder sig till dig. Och så säger han så här: du, det kanske är så här att inte du ens har tänkt på det, men det finns någonting i ditt liv som heter synd. Men jag förlåter det. Det sker på hans initiativ. Han kommer till dig idag och säger: jag förlåter dig din synd. Även om du för 5 minuter sedan tänkte på något helt annat. Det är jag, säger Jesus, som tar initiativet. Jag sitter inte och väntar i himlen bara på att du ska vända dig till mig. Jag är här idag för att förlåta din synd och din skuld. Vad blir responsen hos den lame mannen när han har fått sin synd förlåten? Och då kommer den här märkliga ordleken som Jesus säger. Han, för att överbevisa de andra om att han faktiskt har makt att förlåta synd, så säger han: stig upp, ta din bädd och gå. Och mannen blir helad och gör som Jesus säger. Detta är en fantastisk bild för vad det handlar om att bli frälst. När Jesus förlåter dig din synd, då har det ett syfte. Det första är att synden ska bli förlåten. Du ska få ett evigt liv. Du ska få det klart med Gud. Var rättfärdig genom hans blod och veta: jag har en framtid med Jesus, både här på jorden och sen i himlen. Men sen ska du börja följa Jesus. Det är det som händer här. Mannen gör som Jesus säger. Men det var väl inte så märkvärdigt att stiga upp, ta sin bädd och gå hem. Det kunde väl vem som helst ha gjort. Jag kanske tror att Jesus ska säga så här: stig upp och far ut som missionär. Eller stig upp och börja direkt predika. Eller stig upp, gör det, gör det. Ja, det kanske kom längre fram. Vi vet inte vad som hände med den lamen. Men det viktiga är det här: när Jesus förlåter dig din synd, då ska din reaktion vara: Herre, nu vill jag göra som du säger. Och om det än är så banalt som att jag kliver upp och bäddar min egen säng och så går jag hem. Ser ni det? För Jesus är det värdefullt att du är villig att följa honom när han har förlåtit dig din synd. Även om det handlar om väldigt enkla saker. Se också detta: när Jesus förlåter oss vår synd, så blir vi hans barn. Och notera här: Jesus kallar den lame mannen mitt barn redan innan han har sagt att synderna är förlåtna. Och det säger Jesus till dig: du som har sprungit bort från din skapare och din fader, som är på villovägar, han säger: mitt barn, kom hem till mig. Jag vill förlåta dig dina synder. Och även om du nu vandrar borta från mig, jag räknar dig fortfarande som mitt barn. Vänd om, kom hem, jag älskar dig. Din synd är förlåten. Jag har burit den på ett kors. Och nu vill jag förvandla dig, så att du ska kunna lyda mig, följa mig och göra det som jag befaller. Och Jesus löser också våra andra problem. Men det är viktigast att syndens problem löses först. Ser ni här? För Guds uppgift i universum, det är inte att lösa våra problem så att vi sen kan fortsätta leva utan honom. Som ett bortskämt barn som kommer hem bara till sina föräldrar och ber om mer pengar för att kunna åka därifrån direkt och slösa bort alltihopa. Det är tvärtom. Han vill att vi ska komma hem för att leva i gemenskap med honom. Synden måste bort. Och sen tar Gud faktiskt hand om det andra också. Och därför vill jag säga dig: du kanske inte tänker så mycket på din synd, men det är det som är ditt största bekymmer. Men allt det andra som du brottas med, vet en sak: när du kommer till Jesus och får synden förlåten, då tar han det andra också. Är du bekymrad för morgondagen? Har du svårt att sova? Är du orolig? Har du bekymmer i ditt äktenskap, din ekonomi, eller vantrivs du på jobbet, eller vad är det du går med för börda? Det spelar ingen roll. Ditt största bekymmer är inte det. Det största bekymret är synden. Men när du kommer till Jesus med din synd och han tar bort den, då tar han det andra också. Han säger ju till en lame: för att ni ska förstå att människosonen har makt att förlåta synder, därför säger han till den lame: ta din bädd, stig upp och gå hem. Och det säger han till dig också: mitt barn, din synd är ditt största bekymmer, men för att du ska veta att din synd är förlåten, då ska jag hjälpa dig med allt det andra också. Jag ska ta hand om dig. Dina bördor ska jag bära. Jag ska ta hand om dig när dina pengar inte räcker. Och när du ligger orolig på nätterna, då finns jag där. När du oroar dig för framtiden, gör inte det. Jag är din framtid. När du inte trivs på jobbet, när du känner ingenting fungerar, det finns en väg ut ur prövningarna. Men kom till mig med ditt största bekymmer, ditt behov av en ny relation till Gud. Då ska jag ta allt det andra också. För ett löfte är detta: sök först Guds rike, så ska ni få allt det andra också. Gud är en Gud som slösar välsignelse över dig och mig när vi följer honom och när vi kommer med vår synd och han får förlåta den. Och den här berättelsen slutar med det som du och jag ska göra när Jesus tar vår synd: lovprisning. Ser ni det? Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa: något sådant har vi aldrig sett. Är inte det vad vi behöver uppleva? Någonting vi inte har varit med om tidigare. Och du min vän som inte har din synd förlåten, du behöver vara med om någonting som du aldrig har varit med om tidigare. Vet ni vänner, det finns saker utanför den här tredimensionella världen som du och jag inte har en aning om. Gud har rikedomar i beredskap för den som åkallar hans namn, som du och jag inte kan omfatta med vårt förstånd. Det finns krafter som kan förändra ditt liv på det mest förunderliga sätt. Och det är ändå bara en försmak av det som Gud har förberett för den som älskar honom. Jesus kommer för att hämta dig och mig hem till sig. Då behöver vi ha vår synd förlåten. Vi får lämna över alla våra andra bekymmer. Han har lovat, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och då kan vi prisa hans namn. Rätt reaktion när Gud griper in, det är bön och lovprisning. Som vi gjorde här förut, vi har bett för Carolina, hon är frisk förklarad. Vi har bett för andra människor, Gud har hjälpt. När Israels folk gick genom Röda havet, det är klart de var bekymrade för vad ska vi äta när vi kommer över på andra sidan. Det var inte det största bekymret. Det största bekymret var de hade fienden i ryggen och ett hav av problem framför sig. Gud frälser dem. Han för dem rakt ut genom det. Och när de kommer över på andra sidan så prisar de hans namn. 10 spetälska kom en gång till Jesus. Det var bara en av dem som vände tillbaka och prisade Jesus för vad han hade gjort. Det är rätt reaktion när Gud gör ett under. Och så ska det också vara för oss idag. Det här behöver vi vara med om. Min vän, din synd är förlåten. Jesus kallar dig sitt barn idag. Och lämnar du ditt liv till honom, då tar han hand om allt det andra också. Frukta inte. Han ger ditt liv till honom. Amen. Himmelske Fader, vi prisar ditt namn den här förmiddagen. Tack att du är en god Gud. Som förlåter synd och missgärning och överträdelse. Och som har evigt liv att ge åt var och en som åkallar ditt namn. Och jag ärar dig för att du är mitt i vår gemenskap idag. För att möta med var och en som har problem. Men Herre, du vill möta med vårt största bekymmer. Vår synd, vår skam och vår skuld. Du vill lyfta av den. Och så vill du ta allt det andra också. Jag prisar ditt namn. Och jag lovar och ärar dig. Tack för din välsignelse. Amen.